En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 221. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur Hej. Har ni det?
Bra. Bra här.
Ja. Helt okej. Jag sitter som vanligt utomhus och solen skiner så vackert ut på mig idag också.
Ja, det är ju nästan lite... Lite ensamma får man väl kalla det.
Ja, det känns lite grann så faktiskt.
Idag ska vi prata lite om allsvenskan och lite om Europaspelet. Men vi börjar med allsvenskan, tänker jag, och MFFs senaste match, det vill säga toppmötet hemma mot Elfsborg som slutade 1-1. Och recensionerna av den här matchen var ju i många fall tämligen lyriska. Åtminstone vad gäller första halvlek, där det var fullt ös från början till slut. Fullt ös i 45 minuter tänkte jag säga, men det var ju faktiskt i kanske 48 minuter, vilket
49 till och med.
49, vilket inte var till MFFs fördel.
Det säger väl något om att vi kanske är lite svältfödda på det här skönspelet. Det kanske tenderar till att bli mycket kamp när det är så tätt matchande liksom, så att vi när det blir 45-4 minuter så går vi i taket alldeles något saligt. Men det var väldigt bra.
Varför var det bra då?
Det var två skickliga lag som ville spela anfallsfotboll och till stor del gjorde det på ett bra sätt med pigga idéer, spelare som löpte och hunger och driv, tyckte jag.
En lite olika spelsätt, men som gav matchen en karaktär som blev helt fantastisk. Med, det är faktiskt Elfsborg som det laget som pressade mest högt, bortsett från de allra första minuterna. Och, väldigt kvicka och anfallskombinationer. Och som Fredrik säger, ingen rädsla att gå på offensiven. Och sen Malmö hittar ju mer och mer det här spelet att utnyttja all den individuella kraft som finns i laget. Så att, det var ju helt sanslöst så mycket det hände egentligen i den första halvleken.
Mm. Och det var roligt med ett lag som kom till stadion också och som att säga, alltså bjöd upp så att säga, eller ville liksom, gjorde inte om sin spelidé just för att det var Malmö. Alltså korrigera gör man ju alltid, men det var liksom inte så att man fundamentalt gjorde om sitt spelsystem. Eller kanske snarare så här, de ville spela fotboll och klarade av det, för vi har ju sett Hammarby försöka spela fotboll här nere också och inte lyckats så bra med det. Men så att det var kul. Det var häftigt att se Elfsborg, tycker jag. Det är ju verkligen årets stora positiva överraskning i serien, får man väl inte säga.
Ja, det var verkligen underhållande spel på alla sätt och vis. Det kunde ju blivit betydligt mycket mer mål redan under den första halvlek.
Om vi tittar på MFF då, deras insats. Och till att börja med koncentrera sig på kanske första halvlek och första timmen av matchen. Vad var det som MFF gjorde bra?
Jag tycker man hittade det här, alltså, tack vare att det blev ytor så blev ju både Rex och Berget väldigt aktiva och väldigt delaktiga och fick spela sitt spel på ett sätt som liksom, det gav yttrarna ett utrymme som man kanske inte ser i vanliga fall. Och de är ju väldigt skickliga båda två. Skickliga på att komma till avslut. Skickliga till att komma till ganska bra avslut dessutom. Och sen älskar jag ju Bergets variation vad det gäller inlägg och inspel. Det finns ju mycket mer tanke bakom än vad alla andra i laget har.
Jag tycker att de är bra på att variera positioner också. Det är svårt att få grepp om MFFs offensiv just nu för att den är så himla rörlig. Det är imponerande.
Anders Christiansen hade ju några fullständigt lysande passningar också. Sen syns han kanske inte lika mycket kontinuerligt som jag skulle vilja, men några passningar var ju helt briljant.
Sen kändes det som att efter någonstans därefter, efter en timmes spel, så orkade lagen inte längre riktigt, kanske av naturliga skäl. Men det kändes ju ändå som att MFF hade då, alltså jag påstår inte att oavgjort inte var rättvist på något sätt, för det var det, men det kändes som att ett MFF i 100% slag hade kunnat avgöra den under sista halvtimmen.
Jag tror hade Ola Toivonen varit på planen så hade de avgjort, det kändes det. Faktiskt.
Men tyckte ni att kändes det som att Europamatchen satt i benen? Det är en fråga man borde ställa till spelaren, inte till er, men...
Mina ben satt inte i alla fall. Men, ja, men det är väl klart att det är ju liksom två spelfria dygn däremellan de här två matcherna. Det är ju klart att det sätter sig, men det är snarare kanske så att MFF mot slutet av matchen mot Elfsborg har ett mindset där man kanske snarare vill bevaka sin ledning än att, eller vad säger, snarare bevaka sin poäng än att gå för tre. Och alltså, leder man serien med 7 poäng och har 1-1 hemma mot tvåan, som ändå inte är helt oävet och skulle kunna straffa en om man trycker upp framåt, så är det ett bra resultat. Och med tanke på hur det gick i de andra matcherna också, om vi bortser från Häckens seger, så är det ju, ja, det är ju en kanonomgång för MFF rent poängmässigt. Så att, ja, det, just i det här fallet så kan man ju, det kan man ju förstå hur MFF tänker där. Man gör ju bara ett byte. Och det är ett ganska sent byte. Så att det är en lite mer försiktig taktik än vad man kanske har vant sig vid att se. Och det kan man väl argumentera på ett rent principiellt sätt, att Malmö FF ska alltid gå för vinst på hemmaplan oavsett vem man möter då. Men i det här fallet så är det ju klokt liksom. Hade det varit Falkenberg som MFF hade mött och det stod 1-1, så hade det varit ett annat mindset, tror jag. Då tror jag vi hade fått se fler byten.
Jag tyckte ju, trots att Elfsborg ser tröttare ut, och man satt ju och väntade på dem. Jag vet, i vår live-rapportering också så sa folk hela tiden, Elfsborg måste ju trötta, de kan inte fortsätta så här. Och på något sätt gjorde de det i andra halvlek, tycker jag också. Och jag tror inte att Jon-Dahl Tomasson riktigt, alltså på grund av matchens karaktär, vågade han inte göra de här bytena som han har varit väldigt framgångsrik och duktig med tidigare. Men jag tror andra sidan att hade han vågat så hade Malmö kanske vunnit, även om det inte var helt givet vem han skulle byta och vad han skulle plocka in från bänken. Så tror jag att ett trippelbyte med en kvart kvar hade kanske malt ner Elfsborg ännu mer. Men inneburit en risk också.
Ja, men för man ser ju, det man ser, nu har ju MFF väldigt bred trupp, men man ser ju att det påverkar laguttagning och matchcoachning när Bonkin och sent Ola Toivonen inte kan spela, och när Fouad Bachirou är såld. Det är ju ändå spelare som går in centralt, och det påverkar ju när de är borta då förstås. För där tycker jag MFF, och det var egentligen samma sak mot Krakowia, där finns utvecklingspotentialen, för att det centrala mittfältet med Lewicki och Rakip har inte kommit upp i samma nivå som när till exempel Bachirou och Anders Christiansen har spelat i de positionerna. Det blir en kvalitativ skillnad där.
Rakip är en annan typ av spelare, så det blir inte riktigt samma. Jag sitter och tänker på det, att när Ola Toivonen är hel igen, så ett mittfält med Ola och så AC och Lewicki bakom känns ju klockrent.
Mm. Ja, men det gör ju, där blir ju skillnaden, och det är ju inget ont i Rakip liksom, ont om Rakip. För jag tycker
det
att
han är hela,
nej. Men han har gjort det bra liksom, men det krävs ju både för honom och för laget att liksom göra de här korrigeringarna då, så att han ska komma med till sin rätt och kunna göra laget en större nytta, så att säga.
Men hur, Dr. Wiman, hur tolkar ni signalerna kring Toivonen?
De obefintliga signalerna? Ja. Nej, men nu har vi faktiskt sett ju på träning. Han är ju ute och kör rehabträning hyfsat, vad ska vi säga, hyfsad intensitet. Så jag skulle tro att han är tillbaka efter det här ändå rätt långa landslagsuppehållet. Jag är mycket mer osäker vad det gäller Johan Dahlin, måste jag säga. Även om han har varit ute så har det känts som att han inte alls varit lika aktiv. Sen vet vi ju ingenting om att Toivonen skulle ha fått en smäll på benet mot Örebro. Liksom. Det är ju någon muskelskada, det är ju uppenbart. Allt annat vore ju konstigt.
Det vore ju också nästan konstigt om inte han fick någon reaktion, fysisk reaktion på det intensiva spelschemat efter det långa uppehåll som han hade. Trots.
Ja, det är helt rimligt och det är säkert så att de är väldigt försiktiga med honom. Det är jag helt övertygad om.
Apropå Johan Dahlins frånvaro då, så gjorde ju Marco Johansson sin bästa match för Malmö FF mot Elfsborg. Tycker det kändes lite grann som något slags halvgenombrott åtminstone. Vad säger ni om hans insats?
Han spelar ju, det märks ju att han har fått sina matcher nu. Att liksom, han blir ju tryggare för varje, han höjer rösten lite mer. Och, alltså, men även om man, det har ju du kanske lättare att säga som är målakt, men min känsla är ändå att för att det här självförtroendet någonstans ska hitta rätt. Okej, MFF var med 2-1 mot Falkenberg. Och han stod och gjorde det helt okej. Liksom. Men det är inte sånt som får självförtroendet att lyfta på det viset. Då kanske snarare 1-1 hemma mot Elfsborg där man får göra den här riktiga såna Spindelmannen-räddningar. Liksom. Det kan verkligen lyfta honom. Liksom. För att, han har ju en räddning när han liksom dyker ner och petar undan den väldigt snyggt i andra halvlek. Nej, första halvlek tror jag det. Då... Sånt lyfter man, ja. Det blir ju liksom, man ser ju på honom efteråt, han liksom studsar upp och är riktigt taggad av det där.
Jag tycker att jag håller med helt, jag tycker det är hans absolut bästa insats och att det var mer självförtroende i agerandet. Han har ju lite problem med spelet med fötterna fortfarande, tycker jag. Det höll på att bli riktigt farligt ett par gånger. Lite små marginaler där.
Ja, alltså det ska ju finnas utvecklingspotential också, såklart. Nej, men jag håller med där. Alltså det som är den stora skillnaden mellan Marco Johansson och Johan Dahlin är ju att Marco Johansson han har ju ett lite flaxigare spel. Han påminner mer om Robin Olsen i det avseendet i sin spelstil än Johan Dahlin. Men det är ju sånt som man jobbar med hela tiden. Och det känns ju som att Johnny Fedel vet vad han håller på med där i målvaktsträningen. Så att det känns ju som att det är ju bara att jobba vidare där. Och det känns ju också som att det var väldigt klokt av och skönt för MFF att man valde att hämta hem Marco Johansson. Så att man inte hade stått med ett okänt kort liksom.
Det var ju helt rätt. Man tänkte ju så, är det så klokt? Och nu får han ju ändå stå i Mjällby och så vidare. Och det är ju det som man lyfter ju av matcher liksom. Men de har ju verkligen fått det.
Ja, det var ju nödvändigt helt enkelt. Jag vet inte om folk är medvetna om att målvaktssituationen är faktiskt lite rörig. Eftersom Dahlin då är skadad och vi vet inte riktigt vad det är. Dusan Milicharek har opererat ett knä, har framkommit i alla fall nu. Vad det var med det knäet vet jag inte, och jag har inte sett Dusan Milicharek på, jag vet inte när. Så att han är ju borta länge, det är helt uppenbart. Och det innebär att om Marco Johansson skulle bli skadad eller avstängd, så tvingas Malmö till olika lösningar. Därför att Mattias Nilsson är ju så att säga egentligen tredje målvakt just nu. Men han är ju satt på ett sånt här 24 timmars låneavtal med Lunds BK. Vilket innebär att han stod bland annat i derbyt mellan Lund och Torn igår. Men han får inte spela i Europa. Så att Lamin Sarr, då Amin Sars lillebror, eller tvillingbror, satt ju på bänken mot Krakowia och det är han som förstår om Marco blir skadad. Så att det är ju, vad ska man säga, bakom Marco har man liksom inte en given lösning heller, utan det är lite svajigt om det skulle hända någonting. Gud bevars, det är inte så trevligt att tre målvakter är skadade samtidigt, men det kan ju hända. Det kan ju hända att han blir sjuk eller någonting. Så att, och då är det ju rörelse, för då kan det ju vara så att det är Europa-match på torsdagen och då ska Lamin Sarr stå, och sen så på helgen är det allsvensk match och då ska Mattias Nilsson stå. Så att situationen är inte helt trygg, och det vore väldigt välkommet att Johan Dahlin är frisk så fort som möjligt.
Sen vad gäller spelet med fötterna där, så håller jag fullständigt med dig, Max. Jag tycker att det syns även eller den effekten här får är någonting man inte tänker på till vardags när Johan Dahlin spelar, men när han inte spelar, så det handlar inte bara om det korta spelet utan även det långa spelet med fötterna. Dahlin är oerhört skicklig på att sätta de långa bollarna på rätt ställen. Han prickar ju Thelin eller Berget eller Toivonen när han spelar varenda gång. Så som det har sett ut de senaste matcherna så har det varit lite mer 50-50 kanske, att bollarna har hamnat där de ska. Det är också, jag tänkte att det är just en sån, när man har den spelbilden som det var mot Elfsborg i första halvlek, så bidrar ju det lite grann till det trycket som MFF stundtals hamnar under, eftersom man förlorade ganska många av dem. Insparkarna, de kom tillbaka igen ganska fort.
Nu ska vi också säga att det är som sagt, när vi spelar in detta är det en vecka till nästa allsvenska match, så att Dahlin kan ju hinna bli okej här, men jag tror inte man ska ta det för givet.
I övrigt från matchen kring Elfsborg så tänkte jag att vi skulle prata lite grann också om Anders Christiansen, som drog på sig en ny varning. Kändes också som han låg farligt nära ett rött kort. Han är 30 år och lagkapten, och då undrar jag om, är det inte liksom dags att coola ner sig lite? Eller är det så att det här är liksom det man får ta? Det är den drivkraften som gör honom till den spelaren han är.
Jag tror att det är samma sak mot Varberg. Jag var väl lite inne på den här diskussionen också, liksom att man sitter och säger att det är inte ett kaptensämne och sådär, och att hålla på det viset och så vidare. Men ja, det är ju det här samma argument om, titta på Marcus Rosenberg, hade mycket så att säga saker för sig på plan som skulle kunna falla i kategorin idioti.
Ja, fast i Rosenbergs fall så tyckte jag ofta att det fanns ju sådana tillfällen också, men där kändes det ofta lite mer överlagt och medvetet som en del av hans strategi. Och hos Christiansen känns det mer som att det brinner till, och så kan han inte riktigt kontrollera vad han gör.
Jag håller nog med lite dig, Fredrik Hedenskog, då, att han det kanske inte, måste säga, vart fjärde kort kanske han skulle undvika. Han borde kanske lugna sig lite, och han kunde mycket väl ökt ut. Och det är ett par spelare, det har ju varit mycket utvisningar i allsvenskan överhuvudtaget. Jag tycker både han och även Frans Brorsson, det är väl riset till, om jag minns rätt, nu senast. Eller i någon av de senaste matcherna i alla fall. Att jag tror att framförallt så länge matcherna spelas utan publik, så får man tänka efter en extra gång. Därför att det som händer och sker på planen, det både hörs och syns tydligare.
Jag avbröt dig där, Fredrik. Vill du utveckla det?
Nej, men jag vet. Det är så himla svårt att säga. Det är klart att man inte ska snacka med domaren. Men det är ju liksom också en aspekt av att han är så tänd. Så att det är liksom inte så att... Det är liksom inget pojksträck, eller vad man ska säga, om man nu skulle liksom ge det aspekt av att det är barnsligt att hålla på sådär, utan jag tror att det...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Kommer omedvetet liksom. Det är säkert något han kan slipa bort över tid, och med tanke på att han är 30 så borde kanske detta skett. Men just att han är över 30 och håller på sådär, det är... Titta på Stefan Selakovic liksom. Han, det känns som att han fortfarande tjatar på domaren för en match som hände när han fortfarande var aktiv liksom. Alltså vissa är bara sådana. Det är liksom svårt att... man får inte bort det bara. De måste ha det för att komma upp i sin tändning liksom.
Men sen behandlas spelare olika. Tyvärr måste jag säga, det måste jag nämna en spelare. Alltså Sebastian Larsson i AIK tjatar ju konsekvent på domare och tillåts göra det. Medan Anders Christiansen inte är lika konsekvent, absolut inte som Sebastian Larsson, men varnas oftare för det. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Och det har inte med oss att göra, utan det är mer bedömningen i fallet Sebastian Larsson. Jag förstår inte varför han har en särställning i att få lov att gnälla på domare.
Ja, men det är de här rävarna. Jag tror att Marcus Rosenberg kom undan med ganska mycket också. Det finns en sån här Ola Toivonen, har man ju hört nu när det är tyst på läktarna. Han uttrycker sig inte alltid helt trevligt till domaren heller. Liksom. Jag tror att de här rutinerade landslagsrävarna har ett, liksom en ryggsäck där det är lite högre tolerans för vad man säger. Så det är svårt, men det är så himla svårt att säga liksom. Det är ju egentligen något man borde prata med Anders Christiansen om. Där har vi en artikel i det, för han är om man har försökt att jobba med det under karriären, det kanske var mycket mycket värre förut. Men eller så tänker han att det är ett sätt att tända sig i rollen som lagkapten, att han måste hålla igång snacket hela tiden, för annars så slutar han prata. Alltså det är liksom någon slags tomgångskörning, att man hela tiden har någon slags konversation med domaren.
Problemet med AC har ju varit lite grann också att sen har det ju smält rätt friskt i en del dueller. För det är inte bara varningar för protester han har fått, utan han har ju fått en hel del för
att... Nej, det är snarare det jag tänker på.
Ja. Och där kanske det skulle lugna sig en liten aning att tänka efter en extra gång i vissa lägen.
Han har ju nu landslagstjänst. Tror ni att han kommer få någon, kan han hoppas på någon speltid alls för Danmark?
Ja, nu är det ju ny förbundskapten i Danmark, så man vet ju inte. Det var ju väldigt tydligt tyckte jag när han kom med landslaget under Hareide att det blev ju aldrig, nästan aldrig några minuter. Så att, men det är ju ganska tufft för honom, det är det nu. Jag tror inte det blir många minuter.
Det är ju ändå, det är ju åtminstone, det är ju i alla fall uttagning i, det känns ändå som att de här, en uttagning i Nations League-trupp betyder ju ändå lite mer i alla fall än de gamla vanliga vänskapslandskamperna så att säga.
Absolut, jag tror det betyder en kick för honom själv att han är med där. Och han ser ju, det vet jag att han sa till mig när jag pratade med honom, att han ser ju själv en liten ökad möjlighet. Med tanke på att Kasper Hjulman då är ny och att därmed han börjar från noll på ett annat sätt så att säga.
Mm. Sen konkurrensen är tung i Danmark alltså.
Ja, Christian Eriksen.
Han har det lite motigt, inte nu i och för sig, så ja. det finns lägre.
Ja.
Därmed kan man ju notera det också, att det är intressant därför att det är ju det här uppehållet som kommer nu för ger ju verkligen möjlighet till samträning. För om jag inte är helt fel på det så är det bara Christiansen, Arnold Hoistason och Felix Beimus som är iväg med landslag. Så många har MFF inte haft hemma på många år när det har varit landslagssammanhang.
Lite olyckligt för Felix Beimus egentligen att behöva åka iväg med U21-landslaget. Han hade ju behövt att träna med Malmö, känns det som. Det är den typen av träningar han behöver. Även om det förstås är en boost att få vara iväg med landslaget.
Fördelen om man ska vända på det är att han får träning, därför att MFF är ju faktiskt lediga denna vecka, yes. Måndag till torsdag.
Så att, hade han kört.
Han hade ju kört en del.
Men absolut, lagträning är någonting helt annat. Man kan hålla på att springa i backar eller fram och tillbaka i en evighet liksom. Man behöver bollen.
Vi släpper allsvenskan och tittar på Europaspelet. Malmö FF är vidare till andra kvalomgången till Europa League efter 2-0 seger hemma mot Krakowia. Och det kändes ju som en insats som påminner ganska mycket om förra årets hemmamatch mot Zrinjski och Bnei Yehuda. Det vill säga en väldigt säker och övertygande seger. Vad är det som MFF har de här sista säsongerna har lärt sig i Europaspelet? Eller under de, ja, så säg från, vad är det de har byggt upp från 2014 och framåt?
Det största som jag tycker rent spelmässigt är att alltså, de här Europamatcherna kan skifta rätt karaktär rätt mycket. Ett lag som framstod som väldigt dåligt under första kvarten kan växa in och alltså, det kan nästan se lite ointresserad ut under perioder. För att sen växla upp och liksom ha perioder i matchen där man är nästan överlägsna då. Att MFF har lärt sig identifiera de här, vad ska man säga, olika gestaltningarna av matchen och hantera dem på ett bättre sätt. Spelarna hetsar inte upp sig. De följer sin matchplan. Om man tittar på andra svenska lagen och märker att vi har inte fått den här matchen till där vi vill, då hemfaller man åt något spel som inte allt ser det man kommer överens om från början, och så kan motståndarna ta över matchen och göra mål. Men MFF är kontrollera matchen på så metodiskt sätt. De vet vad som krävs för att slå de här, vad ska man säga, de här mellanskiktslagen eller övre lågskiktslagen i Europa. Det är ju precis den stabiliteten svenska lag har saknat under väldigt, väldigt lång tid. Och där är ju MFF unika i Sverige med att ha den. Men jag hoppas inte att de är unika mycket längre till, för att det är ju väldigt roligt om vi kan få in lite fler lag. Vi har ju 4 lag nu i andra som går in i andra kvalomgången.
Det skulle betyda väldigt mycket för nationsrankingen om ett par lag gick vidare några steg till här. Ja. Framförallt om ett lag till kunde gå in i gruppspel.
Jag ska väl klara det i alla fall.
Första steget i alla fall. Bör de. Nej, men jag tänker på vad det gäller Malmö. Det är ju precis som Fredrik säger, det är ju de här åren sedan 2014 har ju betytt otroligt mycket. Men jag tror också att historien faktiskt någonstans i vägarna, den är viktig fortfarande. Oavsett från nu historien, som sagt, Malmö har hittat en sån enorm trygghet i det, i att spela i Europa. Så det är liksom inget äventyr på det sättet längre som det var. Man har ju många spelare som dessutom har varit ute i Europa och tar med sig den erfarenheten hem. Så att den tryggheten gör ju att man inte har problem med de lagen som alla andra har. Och det är ju ett jätteviktigt steg. I sin tur innebär det ju då att man har chans mot lag som man kanske normalt sett inte borde ha chansen mot.
Nej.
Om man uttrycker
det. Nej, men det har ju också blivit, folk vet ju att Malmö FF har 2 gruppspel i Champions League och 2 gruppspel samt 2 stycken 16-delsfinaler i Europa League på senaste tid. Det är ju inte så att det har gått obemärkt förbi bland andra lag. Alltså när Krakowia ska åka till Malmö och spela en kvalmatch, så framställs ju det som något av en, kanske inte en mardrömslott, men en väldigt tuff lottning i liksom diskussionen i Polen. Det är så pressen framställer matchen liksom. Det här blir riktigt, riktigt svårt. Det hade ju inte, så hade ju ingen skrivit om den matchen för 5 år sedan eller 6 år sedan. Så MFFs klubbar får ju med sig en hel annan respekt nu än tidigare.
Man ser att Krakowia har försökt ändå med lite annan approach, för att tränaren var så där liksom, nej men vi har en bra chans. Och för de senaste åren har ju de andra lagen nästan närmast varit underdåniga när de kommit till Malmö. Men det hjälpte ju inte. Det var ju på något sätt Krakowias försvarsspel krackelerade ju fullständigt. Det var ju, det hade väl kanske också Malmös yttrar ännu större ytor än vad de hade mot Elfsborg. Det fanns ju oceaner av plats att spela på. Så att det, men det är intressant att se den förvandlingen, tycker jag, av att all den här osäkerheten nästan är borta i de här matcherna.
Fascinerande, på tal om Krakowias tränare. Man tänker att det ska vara en utdöende art på något sätt. De här koleriska tränarna som är som närmast som supportrar. Som är som supportrar vid sidlinjen. Alltså, det är en sak att bli upprörd på, alltså sen när laget inte följer de direktiven eller slarvar eller något sånt där. Men att liksom vråla på domaren hela tiden så fort man inte får frispark. Jag tänker att det är verkligen något som är så... Ja, jag vet inte, det här konstanta gapandet på liksom de här allmänna matchsituationerna. Att det fortfarande anses som pikt ledarskap. Liksom. Det är intressant.
Det var spännande faktiskt också, för vi fick ju se en stund av träningen dagen innan match. Och det var liksom tillbaka till om det var Dritta eller vilka, jag kommer till vilken, när laget liksom körde uppvärmning som var typ som husmorsgymnastik. Det kändes väldigt mycket old school, hela uppbyggnaden av de 20-25 minuterna av träning vi såg. Det är lite en annan värld och fortfarande i vissa av de här östländerna. Det känns inte så modernt överhuvudtaget faktiskt.
Det blir en smidig övergång till kommande motstånd då. Den andra kvalomgången som möter MFF, alltså Honved borta i Budapest den 17 september. Är det någonting som talar för att det blir en annan match, annan sorts match där? Eller kan man förvänta sig att MFF hanterar den på samma sätt som Krakowia?
Jag tror att det faktum att det är en bortamatch i de här tiderna gör ändå väldigt speciellt. Nu flyger Malmö chartrat som de alltid gör, men det blir lite annorlunda väl på plats med alla restriktioner och allting som sker runt omkring, och de kommer att vara påpassade på ett annat sätt vad det gäller de bitarna. Så att lite annorlunda kommer det nog att bli. Sen vet vi väldigt lite av hur det här ungerska laget kommer att uppträda. Det finns någon kännare om ungersk fotboll här bland Malmö supportrar som hävdar att de är väldigt, väldigt dåliga. Men det är oerhört svårt att säga var de står. Och jag tycker ändå att Malmö ska ta med sig varningsklockan av att Ferenc Varos faktiskt var klart bättre än Djurgården.
Också väldigt, väldigt dåliga.
han uttrycker faktiskt verkligen så på sociala medier. Och jag vet, det är en kille som är väldigt väl. Han är, jag har ungersk påbrott, så han är värd insats.
Men ja, det är ju så svårt att säga. Det är ju ofta i de här ligorna väldigt, hur uttrycker man sig, oerhört svepande och generellt om Centraleuropa i stort här. Men det är ju ofta väldigt skiktade ligor. Du har två lag som har fått ett ekonomiskt försprång på olika sätt. Oftast inte helt legit. Så de är väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Och sen har vi de här mellanskiktslagen som kommer in i de här Europa League via till exempel cupseger eller en tredje plats eller vad det kan vara. Och de håller generellt sett inte alls lika bra kvalitet. Man kan titta på polska ligan då, där det är ju en jäkla skillnad på Legia Warszawa och Cracovia till exempel.
Det man kan säga är väl nu tar jag fritt om minnet här, men Honved besegrade väl finska Ilves med 2-1 om jag minns rätt i förra kvalomgången. Det säger väl en del om att det inte är ett jättekanongäng trots allt som Malmö möter.
Vad tror ni om Fredrik, tänker du att MFF angriper den uppgiften nu på samma, kommer det se ut som mot Krakowia?
Ja, det är ju nästan omöjligt att säga med tanke på matchen spelas på bortaplan mot ett lag som jag inte har sett spela någonsin, måste jag erkänna tyvärr. Ja, nej, det går. Jag kan, en gissning är väl att jag snarlik kanske. Det blir spännande att se hur bortaplan påverkar Malmös matchplan, om man vågar ta sig an matchen med samma press som man har gjort på hemmaplan. Jag tror mycket av nyckeln för MFF ligger i att våga gå in och spela sitt spel. Det har ju liksom varit framgångsreceptet hela säsongen. Sen man hittar den här formen för hur man ska vinna matcherna och skapa mer chanser någon gång under tidiga juli där, när det började sitta verkligen. Och man börjar rada upp segrarna i serien och så. Det handlar ju mycket om att våga pressa från start och inte, liksom, inte lägga sig på någon slags, inte vara tveksamma. Kringgick jag din fråga där genom att...
Ja, men
så jag var svår.
Det var på omöjligt att besvara. Så att,
det var den faktiskt.
Det får man ju leva med. MFF har ju nu ett spelmässigt uppehåll fram till den 10 september, det vill säga torsdag nästa vecka. Då är det en bortamatch mot Örebro. Därefter väntar AIK hemma söndagen den 13 och sen då Honved på bortaplan torsdagen därefter.
Känns det som att det här uppehållet ligger på ett lämpligt för MFF?
Ja, men det gör väl det. Eller?
Ja.
Det har varit mycket matchande nu på senaste och skador på några ändå på då Toivonen och Dahlin. Det här ger ju ändå en chans till någon form av återhämtning här.
Innan jag tänker framåt får jag bara korrigera mig själv. Honved förlorade mot Inter-Åbo. Vann mot Inter-Åbo i en mycket märklig match där det stod 0-0 till 90:e minuten. Där det sen blev 1-0 och 1-1 och förlängning. Och ungarna vann på ett självmål. Så att det var väl en ganska märklig tillställning verkar alltså. Generellt så tror jag ja, uppehållet kommer väl bra egentligen för Malmö, men det finns en viss oro i det här därför att fortfarande tycker jag att Malmö har lite svårt att komma igång efter sådana här uppehåll. Det är ändå en rivstart med match väldigt kort. Alltså, det är ett av problemen med det här landslagsuppehållet är att det ligger matcher omedelbart efter att spelarna kommer hem. Och i fallet, för att slänga ut en brandfackla som jag har pratat lite grann med Daniel Andersson om, så är det ju sannolikt så kanske att Anders Christiansen och Arne Trostason inte kan medverka mot Örebro överhuvudtaget därför att det är inte realistiskt. De kommer hem och kommer in i trupp så sent att det är tveksamt. Framförallt Trostason som kanske som spelar en hel del med Island. Mm. Så att det är lite både och det här tycker jag. Och det är ju andra lag som råkar mer illa ut vad man ska, och det är, bland annat Häcken har ju en match som, mot Djurgården som Häcken har försökt få flytta därför att den ligger liksom med en dag efter att spelarna kommer hem eller de hinner knappt hem ens.
Mm. Ja, det är ju väldigt märkligt att man inte kan styra det så att den ändras, men samma sak AIK har väl också lite åt det hållet här för mig att de var lite små upprörda, men
ja, det stämmer.
De har ju ändå en dag till godo jämfört med Häcken.
För det är ju så, det är ju speciella omständigheter och det tycker jag, det måste vi ju alla naturligtvis ta hänsyn till, men det är lite märkligt att det har blivit en sån situation faktiskt.
Ja, hörni, jag känner att vi har tömt ut det mesta för denna gången. Ja, har ni enig av annan åsikt?
Nej, vi har inte berört Helsingborgs härvan där någonting, men jag vet inte om vi måste göra det.
Nej, det känns inte, där känner inte jag att vi har så mycket att tillföra utöver det som har skrivits. Nej. Det blir meningen att det blir intressant att se att om det uppstår någon smittspridning i Djurgården.
Ja, precis. Och det är ju det är samma sak vad det gäller.
Nu kommer vi inte behöva prata om det ändå.
Nej, och det är egentligen samma sak vad det gäller publikfrågan där nu svensk elitfotboll och klubbarna, bland annat Malmö FF, vänder sig mot de här begränsningarna som diskuteras och i sina remissvar och andra yttranden. Men på något sätt så tycker jag av respekt för situationen så vad det gäller publiken så bör man kanske avvakta och se vad det faktiskt blir för beslut och utgå ifrån dem på något sätt.
Vi återkommer någon gång i nästa vecka. Vi ska lägga våra scheman bredvid varandra och försöka sammanfoga, hitta en gemensam skärningspunkt. Det är inte alltid det lättaste, men vi ska göra vad vi kan. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 221 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej då!
Hej då!
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag.
Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.